en podcast från Aftonbladet.
Om bara en liten, liten stund avgörs allt. Valet är bara dagar bort. Kära lyssnare, vi har bestämt oss för att vi lämnar över vårt sista avsnitt innan valet helt och hållet i era händer. För ni har skickat in så smarta och roliga frågor till mig och Lena. Och det ni vill veta är precis det jag också behöver svar på de här sista dagarna. Så det här, det är ert avsnitt. Välkomna till The Final Countdown i Aftonbladets politikpodd En runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, välkomna tillbaka.
Tack. Tack.
Det senaste får man väl säga att igår kväll, alltså onsdag kväll för er som lyssnar lite senare, så var det statsministerduell i SVT mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Vem ska gå hem och lägga sig med bäst samvete, tycker ni? Vem ska vara mest nöjd?
Alltså jag tyckte de var ganska bra båda två, fast inte jättebra.
Okej, det var inte...
Så att de kan väl gå hem och vara ungefär lika nöjda, tycker jag.
Vad mer hade du velat ha?
Ja, i stöd naturligtvis efter en valrörelse. Det var ju ingenting som var nytt. Mm. Alla argument är tuggade så många gånger så att man tuppar av. Det är alltid svårt att få upp den där riktiga hettan i en debatt när det är riktiga människor med riktiga problem som vill ha svar på hur politiken ska lösa deras problem. Då kan man ju inte damma till varken utfrågaren, eller alltså den som ställer frågan, eller sin motpart på det sätt som man kan göra om det är en traditionell duell.
Mm. Men My, var inte det kanske eventuellt en fördel då? Att man pratar om det på riktigt?
Jo, men jag tyckte nog ändå det. Men jag tror också, precis som Lena, att man är så trött på att höra samma sak om och om igen. Att det fanns ändå någonting nytt i den här känsligheten. Mm. När man pratar om med människor och problem som står framför en och inte bara liksom ett teoretiskt exempel som någon i staben har tagit fram till en som man ska lyfta i en debatt.
Mm.
Så att,
vem
så
vann det, i din bok då?
Ja, men jag tyckte nog att Ulf Kristersson var lite bättre retoriskt, men det var väl också, han har lite mer eld i baken. De har ju också lite olika personligheter, så att, han har ju lite mer att bevisa den här veckan än vad Magdalena Andersson har.
Jag måste säga att jag älskade formen.
Alltså, underbar form.
Fantastiskt att liksom, dels att verkliga människor ställer sina verkliga problem framför de här viktiga, mäktiga människorna och säger, vad ska ni göra för att hjälpa mig? Men också, shit vad bra de var som ställde frågorna. Jag tänker att det måste gått in så mycket arbete i att liksom hitta dem, stötta upp dem, hjälpa dem, få dem att känna sig trygga, och att det blev så fint och bra och värdigt, tycker jag.
Jag tycker det. Jag tycker också att det nog var att man behövde någonting annat nu, för att vi har hört det här. Vi hör ju samma sak om och om igen.
Mm. Så även... Jag tyckte faktiskt att det blev fruktansvärt ytligt, eftersom tyckte det var ungefär 72 ämnen som skulle avhandlas på en och en halv timme.
Ja, det var för kort tid per grej?
Ja.
Nej, jag håller inte med. Jag tyckte det blev nerv när de var tvungna att möta dem i ögonen.
Det var ju det som inte blev någon nerv. De skulle ju bara lugnas, de här stackars människorna.
Vi såg två helt olika program, du och jag.
Vi är känsloknackare, du och jag.
Precis. Idag har vi alltså bestämt oss för att lägga över makten i lyssnarnas stadiga händer. Det är de som behöver ta ett beslut om Sveriges framtid, och just därför är det också deras frågor nu på sluttampen som är de viktigaste att få svar på. Första frågan kommer från Miriam. Hon undrar vad som händer när rösterna är räknade. Lena, du brukar vara bra på så här snabbspola. Kan du göra det genom den närmsta tiden? Vad händer från och med första valresultatet på söndag kväll?
Ja, då räknar alla vallokaler, så räknas alla rösterna. Och det kallas för en preliminär rösträkning. Först har man rösterna i riksdagsvalet, sen i kommunalvalet och sen regionvalet. Och framåt, ja, i bästa fall kring 10-11, så finns det en preliminärt resultat för riksdagsvalet. Men det är då preliminärt.
För att?
För att Sen och flyttas rösterna från vallokalerna till länsstyrelsen i respektive län, och sen börjar den så kallade onsdagsröstningen, som inte alls behöver bara ta en dag, den kan ta flera dagar beroende på hur komplicerat det är.
Onsdagsräkningen eller onsdagsröstningen?
Förlåt mig, räkningen såklart.
Okay.
Och så till slut så finns det då ett definitivt valresultat som ska fastställas.
Så på onsdag vet vi med säkerhet?
Nej.
Nej?
Det kan ta onsdag, torsdag och fredag.
Jaha.
Det beror på hur komplicerad själva rösträkningen är. Det handlar om antalet förtidsröster, och ibland kan det bli något, de misstänker att de har räknat fel, så får de börja om från början. Det är mycket som kan hända där.
Och här någonstans kommer de här utjämningsmandaten, eller My?
Nej, men det kommer sen när man ska räkna vilka mandat man får i riksdagen.
Aha.
Så det här, det är ju det är en helt annan process egentligen, utan nu pratar vi om valresultatet.
Men de är ju fastställda, alltså hur många utjämningsmandat är ju fastställt i förväg.
Ja.
Det handlar ju då om vilka får de här utjämningsmandaten.
Ja. Så om jag har förstått det rätt, jag såg någonstans att någon pratar om att fast någon kanske har fått flest röster, så får de inte nödvändigtvis flest mandat. Kan det stämma?
Ja, fast mycket sällan.
Ja, okej.
Okay. Alltså det svenska valsystemet är till skillnad från väldigt många andra i grunden oerhört rättvist.
Ja.
Och det skapar ju de här svåra... Alltså många vill ju ta bort det, därför att det blir ju ofta väldigt jämnt och därför väldigt svårskött.
Och vilken dag räknar vi med att de liksom kliver in i riksdagen igen och ska börja älta vem som ska dansa med vem?
Vi bara inte räknar med det, är den 26 september. Då är det upprop.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Johan har en passande följdfråga. Hej! Min fundering rör den person som kanske kommer vara mest i fokus i Sverige efter valet och under hösten, nämligen talmannen. Om det blir lika jämnt som det ser ut nu, misstänker jag att det kommer ta sin tid innan en regering är på plats. Efter valet 2018 så blev Andreas Norlén med hans fikor kanske den mest folkkära talmannen i Sverige någonsin. Men vem tror ni att det blir efter nästa val? Vem, för det ska ju väljas också, en ny talman. Vem blir talman kingen i år?
Ja, det vet vi inte.
Finns det några som är så här top of mind som man kan
Andreas
misstänka?
Andreas Norlén är väl kanske lite top of mind en dag, med tanke på att vi också går in i ett komplicerat läge precis som förra gången och kan ha erfarenheten. Men det är ju ingenting skrivet i sten här, utan det är ju ett val i riksdagen.
Alltså förra valet 2018 så var ju det den första striden mellan höger och vänster, kan man säga, som högersidan vann genom att Andreas Norlén blev talman och inte Socialdemokraternas kandidat. Jag tror inte, precis som mig, jag tror inte att det kommer upprepas, utan jag tror faktiskt nu har Andreas Norlén ändå klarat av ett par rejäla parlamentariska kriser. Och varför ta bort denna erfarenhet?
Just det, men så det finns ingen sån här mandatbegränsning, man får bara sitta två mandat som talman?
Nej.
Brukar det inte vara så, inbilliga mig, att talmannen kommer från oppositionen oftast?
Mm, det inbillar du dig.
Det var inte sant.
Okay. Det finns inga regler för vem som blir talman.
Okay.
Alltså det kan ju finnas lite olika praxis, men det har också förändrats över tid.
Mm.
Så att det är inte alls, det finns liksom ingenting som säger att det ska vara den ena eller den andra.
Okay.
Först var praxis att det skulle vara liksom från regerande blocket, sen var det tvärtom. Och ja, nu är det den som lyckas,
nu är det Andreas Norlén
nu är det den som lyckas trumma ihop flest röster.
Okej. Okay. Och vad händer med Andreas Norlén om han inte får fortsatt förtroende?
Ja, då kommer han att sitta i riksdagen. Han är ju...
Men han måste bli invald ändå.
Ja, men han är ju nummer ett på aha. listan, på Moderaternas lista i Östergötland. Så det kommer ju inte bli ett problem för honom. För att även om han kommer bli invald i riksdagen.
Okay.
Men han var ju, innan han blev talman, var ju ordförande i
KU. Ja, precis. Ja. Mm-hmm.
Och så det kanske han kan bli igen.
I invited everyone to different kinds of pastries, including vacuum cleaners.
I somras så ställde min kompis Andreas i Malmö en stor fråga till mig som jag har burit med mig sedan dess, och jag behöver er hjälp att reda i den här. Vi kan börja med att lyssna på ett klipp.
När jag kom till min fosterfamilj hade jag inget. Men genom de öppna armar som mötte mig fick jag allt. När jag började skolan, när jag fick mitt första jobb, när jag gav mig in i politiken. Överallt har det funnits människor som tog ansvar, inte bara för sig själva, utan också för mig.
Och även om du har hört orden förut, även om slitna klyschor om mod, visioner, entreprenörskap och arbete står dig upp i halsen, så tänker vi fortsätta att tjata om dem. För vårt samhälle beror på dem. På dem som vågar lämna någon kaj för en glänta i Sverige. På dem som ser potential där andra ser en plätt gräs.
Och så ska vi jämföra det här med det här klippet.
Riskkapitalister plockar pengar ur välfärden. Hänsynslös kriminalitet, klimathotet.
Rekord i skjutningar, rekord i elpriser, rekord i drivmedelspriser, rekord i köer.
Äldre som tvingas från hus och hem för att de inte har råd att betala sina elräkningar. Vårt land har oerhörda problem orsakade av ansvarslös politik.
Det första klippet är från Moderaternas och Socialdemokraternas valfilmer 2014, och det andra klippet är från saker vi hört från årets valrörelse. Det som märks när man jämför de här två klippen är ju att i den här valrörelsen har ju allt snack om hopp och visioner ganska mycket fått stå tillbaka till förmån för en mörkare bild av Sverige som tycker jag känns som att allting är på väg åt helvete. Håller ni med om att den här stämningen finns?
Alltså jag håller fullständigt med det. Jag blev faktiskt väldigt tagen när jag tittade nyligen på den här moderata valfilmen från 2014. Därför att det kändes ju inte som den var 8 år gammal, utan ungefär 50 år gammal. Mm. Det var som att det var en annan värld vi levde i. Där man det inte bara var batonger som ven.
Mm. Vad känner du kring den här jämförelsen med då nu?
Nej, men jag håller också med att det finns en stämning nu som handlar om att måla upp en väldigt mörk bild av Sverige som man sen då kan förbättra genom sin politik. Det finns ju ett undantag eller liksom någonting som står ut här ändå, det är ju att Sverigedemokraterna däremot har blivit mer och mer positiva om man tittar på just det här med liksom valbudskapet.
Över tid, ja.
Att de har ju varit så otroligt mörka och dystopiska. Mm. Men att i årets valfilm, då sysslar vi med mycket annat i deras. Då är det Näcken i bäcken och det är midsommar och det liksom handlar om
Jimmy Åkesson på diverse bergstoppar.
Solupplysta olika typer av värderingar.
Vi är landet som gjorde pizzan bättre. Det är till vår melodi världen dansar. Vi är snus, fika och världsmästare. Inget slår den svenska sommaren. Den bästa dagen på hela året.
Så de har ju gått åt andra hållet. Sen så, de har ju ändå en grundton av dystopi eller liksom av det här andra i sitt liksom i sin politik. Men att just valfilmerna, om vi pratar om det, så finns det en skillnad där, tycker jag.
Men varför är det så här? Alltså varför har vi gått åt det här hållet där allting är dystopiskt och där man inte pratar om hopp och visioner och vi gör det här ihop?
Ja, men jag tror att det är någon slags omvänt budskap. Alltså för att alla går ändå till val på någon slags förändring. Och att på 00-talet då, eller då 2014, ja precis, jag håller med, det känns ju som att det var 100 år sedan. Mm. Då var liksom begreppet förändring eller change och Obama, det var ju förändrat med, eller förknippat med hopp.
Mm.
Men nu så har man liksom vänt det här nästan så att det handlar om att man vill förändra från att det är så hemskt. Man måste måla upp bilden är så hemskt och vi ska göra en förändring då för att det ska bli bättre. Och att det går ju alla till val på i det här valet. Det, liksom, det roligaste där, eller det mest komiska där, är väl att Socialdemokraterna också går till val på förändring från sig själva. och att det är, så här, det är lite mer svårare, ett svårare budskap för dem kanske att förmedla eftersom de har styrt i 8 år. Men att det är en, alltså att premissen för förändring har förändrats, alltså hur man ser på det. Ser man det som att man har det okej nu men det ska bli bra, eller måste man liksom måla upp den här bilden? Jag undrar om det kanske är vårt generella ganska välmående och välstånd som vi har som gör att vi behöver måla det mörkare.
Vad tänker du?
Ja, men jag tänker så här att det som då 2014 upplevdes, alltså när man talar med om förändring då, så var det löftesrikt. Det var någonting som innebar en positiv förändring.
Mm.
Medan det nu inte är så, utan det istället så, med undantag då från vissa av Sverigedemokraternas budskap, så är det ju så att det alla försöker måla upp är ju en att vi står nära avgrunden. Harmageddon är väldigt nära.
Mm.
Och det här, det partiet som just då talar, är det enda som kan rädda oss från att rasa ner i den här avgrundsdjupet. Och det är ju, tycker jag, faktiskt ganska dåligt av partierna.
Ja, men ser de inte det själva? För jag tänker så här, annars är det ju en ganska enkel boll att springa på, att vara den som säger så här, ja, vi kommer från svåra år, ekonomisk kris, krig, pandemi, men jag ser en lösning. Ni är alla viktiga pusselbitar och tillsammans kan vi fixa det här. Det här kommer bli bra liksom.
Ja, men jag tycker ett bra exempel är regeringen förra veckan när det visade sig att de här elbolagen behövde likvida garantier.
Mm.
Då säger Magdalena Andersson att vi är på randen, alltså att vi är på väg mot en finanskris om ingenting görs. Ja, men nej.
Det är vi inte, eller?
Nej, alltså istället för att säga vi gör så här, ett ganska enkel grej. Vi sätter av 250 miljarder som förhoppningsvis ingen kommer att använda. Bara för att elbolagen inte ska gå i KK. Mm. Därför att elmarknaden är hyperkonstig just nu.
Ja, men för det jag kan...
Och då inte hota med en finanskris och massarbetslöshet.
Ja, för det jag kan sakna förutom hoppet är ju också berättelsen om vilket samhälle man vill ha. Alltså, vad är din vision? Vart vill du någonstans?
Ja, men den har ju helt, alltså den aspekten på den här valrörelsen har ju för så länge sedan försvunnit, därför att nu handlar det ju bara om att så att säga avvärja kortsiktiga hot.
Mm.
Jag tycker att det finns partier som sysslar mer och det finns partier som sysslar mindre med den här typen av liksom dystopisk uppmålning. Jag tycker att Liberalerna och Centerpartiet till exempel sysslar mindre med det. Och det kanske också ligger i den liberala ideologin att det finns liksom ett framåtsträvande för att allting blir bättre. Men sen finns det partier som sysslar jättemycket med det här, och då tittar jag på er, socialdemokrater, Sverigedemokraterna och Moderaterna.
Mm.
Och jag tycker verkligen, precis som Lena säger, alltså den här valrörelsen, jag tycker att Magdalena Andersson, hon gör det här mer än jag har hört socialdemokrater göra det innan. Nu, jag var med henne nu i veckan ute när hon var på så här valturné, och då talade hon i en gymnasieskola bland annat, och då så säger hon liksom så här, Sverige är under hot, vad jämställdhet, vad jämlikhet, liksom vad trygghet är under hot. Det är liksom lite oklart var hotet kommer ifrån, vem det är som hotar oss. Alltså vi har ju hört det här från Sverigedemokraterna under många år, att det är liksom det här hotet, men då handlar det om invandring, det är det stora hotet.
Mm.
Det är ju en retorik som liksom Moderaterna väldigt mycket har plockat upp, och nu också Socialdemokraterna. Så någonstans finns det ju, som vanligt, så är liksom Sverigedemokraterna en slags sol kring vad partierna förhåller sig till,
ja,
och plockar upp och tänker så här att ja, men nu går vi in i den här valrörelsen och ja, men vet, det här är vårt budskap då. Jag tycker ändå att hon driver det mer än jag har hört Stefan Löfven till exempel göra det.
Är inte det lite magstarkt ändå? Stå på en gymnasieskola och säga att Sverige är under hot. Bara, ja, så här, välkomna ut i arbetslivet, ja, kids. Ja, kul att ni är med.
Det har hon sagt sedan hon tillträdde. Eller, först var det corona som hotade oss. Nu är det gängvåldet, det är klimatet, det är kriget i Ukraina, det är elpriserna, det är vacklande företag och jag vet inte vad.
Men vad är det man kommunicerar då till de här gymnasieeleverna att det ska vara värt att kämpa för då?
Ja, de ska gå och rösta.
De ska gå och rösta på Socialdemokraterna som då ska reda upp i detta hotmoln.
Okelidokeli. Men kan det finnas, om man vänder på det, kan det finnas en anledning kan vara att man är rädd för att anses vara naiv? om man då är den här optimistiska Olle som kommer in och bara, allt, vi löser det här ihop, det blir bra. Alltså, kan det vara en anledning till att man låter bli att ta den rollen som ju
alltså,
känns
som... klämkäck kanske man inte behöver vara.
Tycker du inte jag skådespelade bra? men liksom, är det det som är grejen? Att man inte vill framstå som okunnig om man tar den här hoppfulla rollen? För att alla andra målar upp en bild av hur hemskt allt är.
Det här att vara naiv, det är ju någonting som vänstersidan har fått kastat i nacken från höger i fråga om invandringen.
Mm.
Så det kan vara mycket möjligt att det har liksom smittat av sig på de andra politikområdena också. Att man inte vill ta den där konstiga debatten i efterhand. Den är ju ganska grund på ett sätt eftersom den handlar om alltså att samhället är mer komplext än att politiker säger någonting. Att man liksom, politiken speglar ju också samhället och det finns attityder som förändras över tid. Men det har ju ändå varit ett bra verktyg och bra kritik från höger att använda på dem som liksom när det kom till invandringsfrågan.
Mm. Men valrörelse brukar ändå ha ett visst mått av inslag som, till inslag som man kan kalla för samhällsbygget. Alltså att man så att säga bygger landet och för det vidare. Och det, där, i den här valrörelsen är det ju en nästa, alltså om jag kommer ihåg på rak arm är det bara Sverigedemokraterna. Och de vill ju väldigt konkret just bygga ett Sverigehus som folk ska kunna bo i och få uppföra utan bygglov. Ett litet, ändå framåtsyftande förslag med rötter i egna hemsrörelsen för 100 år sedan.
Nasreddin Taibi har skrivit in till oss och frågar: ni diskuterade om vad som skulle hända om Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna och de blå vinner valet. Men vad händer om SD blir större än M men de fortsätter i opposition? Kommer SD helt ta över M:s roll som utmanaren till en socialdemokratisk statsminister? Och vem skulle ta över Moderaterna efter Ulf Kristersson? Vi kan väl börja i den första frågan. Kommer Sverigedemokraterna ta över Moderaternas roll som utmanare till Socialdemokraterna?
Ja, alltså, jag har ju väldigt svårt att tro att Sverigedemokraterna inte blir oppositionspartiet nummer ett om de är det största oppositionspartiet i riksdagen. Mm. Det är dessutom en roll som passar Jimmy Åkesson väldigt bra och som han är duktig på. Så att det vore ju dumt att inte utnyttja det.
Men de har ju väl ändå, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna har väl en del liknande politik, i alla fall när det kommer till det ekonomiska. Blir det inte ett problem om man ska vara så emot regeringen?
Nej, alltså han kommer ju alltid hitta någonting som är för lite eller för dåligt eller någonting.
De har ju redan haft varandra egentligen som politiska motståndare under ganska lång tid.
Ja. Så det känns som en naturlig följd här.
Ja, jag tror också att för Socialdemokraterna så är det ju också naturligt att försöka få dem till den motståndaren eftersom de också slåss om samma väljare på ett annat sätt. Och att det är ju ändå alltid striden om väljarna som är den politiska striden. Förutom då att de säger att de vill förbättra samhället.
Sen tror inte jag att Jimmie Åkesson skulle ha något emot att säga att ja, men nu har ju Socialdemokraterna gått med på vårt krav att A-kassan ska ligga kvar på samma nivå som under pandemin. Då skulle sossarna ha svårt att säga att ja, men det har vi tyckt hela tiden. Mm. Utan det gäller lite att skaffa sig tolkningsföreträde om vem det var som kom på den här superbra idén som vi nu precis har kommit överens om att genomföra.
Det tänker jag att ingen av dem räds för att claima att de var först.
Nej.
Men är det självklart att Uffe får sparken som partiledare om det blåa blocket inte tar hem valet?
Ja.
Alltså blir han inte statsminister och dessutom tappar för alltså att Moderaterna tappar stöd, och det skulle ju i så fall vara den andra gången av två möjliga under hans tid som partiledare, då kommer han att gå frivilligt eller ofrivilligt.
Och vem tar över?
Elisabeth Svantesson.
Ja, det finns nog flera som vill. Men jag tror också Elisabeth Svantesson. Mm. Jag tror att Johan Forssell också vill. Alltså det här är ju på ett sätt fyra ödesår för Moderaterna. De måste ju hitta ett sätt att samla kraften.
Du menar de kommande fyra åren?
Ja, alltså även om de skulle sitta i regering så måste de ju se till att samla kraften för att inte SD växer ännu mer på deras bekostnad. Alltså för att som det ser ut nu så kommer ju förmodligen Sverigedemokraterna bli större. Blir de det inte, då måste de liksom ändå bryta trenden att de närmar sig varandra. Och blir de det, då måste de ju försöka få tillbaka liksom den här rollen som andra största parti. För att det är ju ändå så här att så långt som högersidan har gått liksom närma sig Sverigedemokraterna, så tror inte jag egentligen heller att det är ett jättestort, för nu säger de så här, Jimmie Åkesson kan inte bli statsminister, han samlar ändå inte liksom de högerpartierna, men det skulle han ju mycket väl kunna göra om 4 år, eftersom de redan har närmat sig varandra så snabbt och så nära.
Sandra undrar, vad tycker ni att partiledarna borde ha jobbat som om de aldrig hade gett sig in i politiken? En otrolig fråga. Vi går igenom dem var och en för sig, vänster till höger. Men ni måste svara snabbt som attan. Det första ni tänker på. Vad tycker ni Nooshi Dadgostar borde ha blivit?
Hon borde jobba någonstans där man fika mycket och ta en cigg. Och jag vågar inte säga något yrke efter den beskrivningen. Men det skulle passa henne.
Ja, men typ alla yrken, eller?
Nej, jag tror inte det. Väldigt få yrken.
Vad säger du, Lena? Vad ska hon ha varit?
Jag vet inte.
Något med en bygghjälm kanske?
Nej, det tror jag inte. För det kräver ju ordning och reda. Och det tycker inte jag att hon har.
Okej. Vad skulle Magdalena Andersson ha blivit?
Ja, hon är väl ekonom. Ut i fingerspetsarna.
Jag tänker att hon är liksom en chef. Väldigt så här bestämd och ganska butterchef. Oavsett vilken sektor hon befinner sig i.
Chef oavsett. Märta Stenevi.
Mood manager.
Vadå?
Ja, men vad som helst, vilket företag som helst. Det här är sådana människor som är, alltså det svenska uttrycket är väl typ så här professionell stämningshöjare.
Alltså
sånt.
Du tänker någon som kommer in och bara, hörni gänget, nu har vi AV, kolla ja. Lena fyller år, vi har satt upp girlanger.
Ja, exakt.
Den typen av så här, ja. My, vill du vara med i kontorskören?
Någon som är så här, vi dansar, nu har vi fredagsdans. Sånt som man bara, snälla människa, sluta.
Vad säger du Lena, vad ska
man? Nej, men jag tänker ändå att hon passar i den här sektorn som hon kommer ifrån, alltså på kultursektorn i någon vidare bemärkelse, eller bredare bemärkelse.
Per Bolund?
Jag tror forskning. Tillbaka till forskningsrummet.
Ja.
Bibliotekarie. Typ så här, när det inte är konstigt att man skryter om att man har läst böcker.
Ja,
som
okay.
Han ju gör i tid och otid.
Ja. Jag tänker gympalärare.
Va?
Ja, nej, men jag får som gympalärare vibb av honom. På ett bra sätt. Annie Lööf.
Ja, hon ja, hon skulle kunna vara jurist just i någon sån här medborgarrätts... Ah. Alltså någon sån här rörelse för någon rättighets... ja, lag eller kvinnor, något sånt.
Ah.
När hon slåss liksom. Alltså egentligen en politisk...
Någon sån här antidiskrimineringsbyrå, jurist.
Ja,
typ
alltså
person.
Egentligen en politisk arena fast, inte, fast man slåss med så att säga, juridiska vapen istället för med politiska argument.
Jag ser det.
Ja, men jag håller med om det, typ i Genève.
Jag tänkte annars att hon också är bra lärarmaterial.
Ja, det tror jag också.
Ja, jag hade gärna haft henne som kanske så här SO-lärare eller någonting.
Jag har så svårt att säga det, men det är för att läraryrket är mitt mardrömsyrke.
Ja, nej, det är ju... Ja. Johan Persson?
Jag tror att han ska vara en jättekul reseledare.
Ja!
Nej, men det är så bra. Det är så bra. Jag vill typ lägga ner programmet efter det här. Det är så bra, ja.
Vi hyr en buss och
vi har nog pekat på saker.
Tänk vilken rolig guide han har varit.
Om ni tittar ut här till höger, fantastiskt. Ja.
För att annars tänkte jag också lärare, men nu sa jag precis att det var mitt mardrömsyrke. Men jag tänker att han skulle vara exakt den här typen av lärare som Liberalerna hatar, så här flumskolelärare.
Tror du det?
En sån där som alla elever älskar, du vet, som snackar lite om sig själv och drar några skämt.
Ja. Ebba Busch då? Hon behöver ju vara i centrum. Det där är inte en kvinna som man sätter i ett hörn.
Nej. Nej, det är väl någon slags... Någon som behöver ett följe, en följeskara.
Hon hade blivit programledare för en podd. Eller ett tv-program. Hon behöver ju synas.
Frikyrkopastor.
Ja, kanske. Absolut.
Ja, men du har rätt. Alltså, fredag med Ebba, det ser man ju framför sig.
Eller hur? Eller hur?
Ja.
Välkomna till fredag med Ebba. Ulf Kristersson.
Jag vet. För det här har jag tänkt på så himla länge.
Ja.
Han skulle ju vara en sån här poetry stamp poet.
Va?
Ja, 100%.
Nej, men
jo.
Hur får du ihop det?
Jo, så är det. Det är det enda andra jobbet han kan ha om han inte ska bli någon slags dandy. Men alltså, jo.
Men hur menar du? Jag får inte ens det i huvudet att liksom bli en och samma person.
Jo, men titta på honom när han pratar. han rör ju sig på det här sättet att han liksom markerar takt med sina händer när han pratar, och så pratar han i takt.
I will never unsee it.
Alltså det är, jag har tänkt på det så länge. Det började i förra valrörelsen. Han hade någon slags föredrag på valupptakten. De var på någon finlandsfärja, någon båt eller någonting. Och det var, det behövdes bara liksom en liten så här baston bakom, så var det bara poetry slam rakt av.
Nej, men jag måste säga det här med Ulf Kristersson, det han ägnar väldigt mycket tid, det är ju liksom att tala om hur mycket han tränar och sådär. Mm. Jag tänker att han skulle vara med, ha någon så här, ja, vara med i någon kampanj, håll dig fit eller något sånt där.
Ja, ja, ja,
så
här, inspirations.
Ja,
nya prins Daniel.
Ja, har han gjort det?
Ja, men de har ju någon sån här hälsogrej. Han och kronprinsessan har ju någon sån här hälsogrej tillsammans med...
Ja, men här tänker jag nog lite mer konkret än att man ska vara ute och ur och skur dagis och sånt där.
Okej, okay, okay.
Influencer.
Ja.
Ja, friidrottslärare. Jag vet inte, löppodd. Löppodden med Ulf Kristersson.
Ja, och sen kan man varva det liksom med så här skogsbad. Det kan han gillar ju att jaga. Man kan säkert få det till skogsbad.
Mycket bra. Och slutligen då, Jimmy Åkesson. Vad skulle han ha gjort om han inte vore politiker?
Alltså jag... Det var en bild på honom häromdagen som jag såg. Och så tänkte jag så här... Han borde ju bara vara speaker på så här hundkapplöpning.
Men du, vad konstigt, för jag tänkte på fotbollsmatcher faktiskt. Spik samma också. Grej. Ja. Ja, liksom det här kategoriska som Sverigedemokraterna har, att allting är skit, och då kan man säga Mjällby gjorde allting rätt, de andra gjorde allting fel. Jag ser, jag kan höra honom.
Ja, vi har Jimmy, vi har hittat ett yrke åt dig.
Ja, men nu har ni någonting varför att falla tillbaka god på om det här med politiken inte löser sig. Robin vill göra ett påhäng på förra veckans fråga om att rösta blankt. Han vill inte göra det, utan han vill ändå rösta på ett parti, men han vet inte hur han ska välja. Han tycker kanske inte att de här partierna riktigt ger honom det han vill ha. Så vad rekommenderar ni honom att göra? Ni får tre alternativ. Att ändå rösta på det partiet han sympatiserar med mest, trots att det inte känns helt bra. Att utgå ifrån någon enskild sakfråga som betyder mycket och rösta på det parti som matchar den sakfrågan bäst. Eller att endast utgå från vem man vill ha som statsminister. Magdalena eller Ulf?
Ja, jag säger alternativ A.
Alltså att ändå rösta på partiet han sympatiserar med, även om det inte känns
alltså,
helt
politik
rätt.
Politik är väldigt mycket känsla, så gå på känslan.
Mm. Vad säger du, Mi?
Nej, men jag håller med. Alltså, rösta med den delen av din kropp som du känner mest med. Hjärtat eller magen eller vad det blir.
Mm.
Och man kanske gör en valkompass, se vilket parti det är. Och så, sen så om det finns fler alternativ, det här brukar jag alltid säga till mina kompisar, det är nu de hör av sig.
Mm.
Vad ska vi rösta på?
Här går det 4 år, ingen ringer.
Då är jag så här, ursäkta. Exakt.
Men,
nej, men, och då rösta med känslan. Om det finns fler alternativ, ni gör lite tester, ni tittar på att det finns fler alternativ. Välj den personen som det känns bäst med, som ni gillar bäst, som ni inte kommer irritera på sen när de säger saker.
Fast jag tänker samtidigt det Robin skriver här, att liksom, även om han sympatiserar mest med ett visst parti fast det inte känns helt bra, för att det kan finnas andra faktorer, de kanske har ändrat sin politik, man kanske inte gillar partiledaren, man kanske, vad det nu än är för faktorer som gör att man tvekar på det partiet man egentligen håller med om. Ska man skippa de känslorna? Finns det inte en risk att det partiet då bara blir helt flängigt när det väl gäller och att de man inte gör som de säger?
Man kan ju ta hänsyn till både A, B och C.
Mm. Ja. Ja, ibland kan man väl det.
Ja, så att och de här tre alternativen som du räknade upp, det är ju inte jättesvårt.
Ja, men jag tänker att överlag tycker jag Robin ändå har pinpointat tre viktiga grejer att ha med sig när man ska rösta. Det här tre viktiga faktorer överlag.
Mm. Absolut.
Det här med klimatet. Om jorden brinner upp spelar det ingen roll vad politikerna sysslar med. Därför undrar jag, har det inte varit ovanligt lite fokus på klimatet i den här valrörelsen? Och är det inte jättedåligt av partiledarna att inte låta den frågan ta större plats, undrar Anna.
klimatet tar aldrig särskilt stor plats, eller väldigt, väldigt sällan. Jag gjorde det 1988, men i övrigt så har det, och det beror ju på att det är ingen riktigt stor konfliktfråga. Det finns enskildheter inom det här stora området såklart, där det är, finns konflikter mellan partierna. Och därför, trots att alla säger att detta är en ödesfråga, vi måste skynda på, så blir det varken en toppfråga eller det skyndas på i någon så hög, större omfattning. Mm.
Det har ju ändå pratats ganska mycket om det, tycker jag, den här valrörelsen. Dels för att det har varit ett ämne i nästan alla utfrågningar, och dels för att det, alltså till exempel elfrågan och bränslepriserna, de tangerar ändå klimatfrågan på vissa sätt, att det handlar om hur löser man det här långsiktigt, och då finns det ändå lösningar som handlar mer om omställning och liksom grönt bränsle och sådär, så att den har ju ändå vävs in, även om det är en person som ställer den här frågan, tänker att det är en person som är väldigt engagerad i klimatfrågan. Och det är klart att politikerna är ju inte aktivister. Så att det är ju inte på den nivån som politiken kommer att vara. Inte ens Miljöpartiet är ju aktivister, och det är därför aktivisterna inte röstar på Miljöpartiet.
Men vi kan ändå se det, att liksom folk som verkligen brinner för klimatet och den frågan, jag hör en besvikelse därifrån, att varför börjar man prata om kärnkraft så fort man liksom, när det ska handla om klimat, varför börjar man prata om elpriser liksom, att man inte faktiskt pratar om klimatet när det är klimatet på temat.
För att det är ju också någonting som hänger ihop och som betyder någonting för väljare. Men jag tror att om man är klimataktivist så är det liksom en alternativ rörelse. Det är inte i politiken man kommer att liksom hitta sin hemvist.
Men det är en intressant utveckling, är ju att politiken är ju inte drivande i klimatfrågan längre. Det är ju företagen. Och det är de som driver den här frågan framför sig. Så att den här frågeställaren kanske liksom helt enkelt får sätta sitt hopp till de här storföretagen och småföretagen som ser att de kommer att tjäna pengar på klimatomställningen. Alltså de förbereder sig för att inte vara helt körda av banan den dagen när regelverket ser annorlunda ut än det gör idag. Och det gör ju vissa företag i Sverige med mycket stor framgång.
Men någonting som vi ser i den här valrörelsen, det är att politiker är väldigt, väldigt rädda för att behöva säga till människor att de behöver ställa om eller göra någonting annorlunda eller offra någonting. Alltså någonting som skulle kunna göra det sämre för en vanlig människa. Alltså det är ju grunden till hela Vänsterpartiets svängning i klimatfrågan, att man inte längre ska ha personligt ansvar på samma sätt. Man ska få äta kött och åka på charter. Det handlar ju om det, att man vill inte lägga börda på vanliga människor för att man är rädd att det ska få dem att inte rösta på dem. Det gäller ju liksom alla partier, att man är rädda att säga så här. Till och med Miljöpartiet är ju lite så här haltande i, men vad är det personliga ansvaret? Ska det inte finnas? Hela den här elprisfrågan, det är ju det som har varit kritiken nu till de här elsubventionerna. Att man inte pratar om, behöver man kanske inte ransonera elen? Behöver man inte titta över sätt att liksom få ner elförbrukningen istället för att bara ge pengar till människor så att de kan fortsätta använda jättemycket el. Så att det finns ju liksom i en valrörelse finns det också en rädsla för att man ska säga någonting som gör att människor röstar på ett annat parti.
Men där har ju, just när det gäller elförbrukning, har ju faktiskt politiker satt sig själva i ett väldigt besvärligt läge. Landet ska elektrifieras och sen ska man säga till folk, använd inte elen. Det är ju jättesvårt.
Vi har fått en fråga som ligger väldigt nära den förra. Den är från Paris. Alla slåss om att ha den bästa lösningen på elkrisen och de rusande elpriserna. Helt ärligt, vad är egentligen den stora skillnaden mellan blockens olika lösningar? Je ne comprends pas.
Nej, men den stora skillnaden handlar ju om kärnkraften. Det är ju därför den hela tiden åker upp liksom, när den här frågan diskuteras. Alltså, det är ju diametralt olika sätt att se på kärnkraften och har varit i 50 års tid i svensk debatt. Alltså, där är partierna nedkravlade i varsitt hjulspår och kan inte ta sig upp. Nu verkar det ju som delvis uppmjukning från de som har varit motståndare mot kärnkraft. Magdalena Andersson talar om att kärnkraften är en viktig del i den svenska energimixen. Det har släppts på det här så kallade tankeförbudet, att man inte får forska då kring kärnkraft. Och,
det är väl en line dance rakt höger ut hon har gjort där, är det inte det?
Ja, och av naturliga skäl, därför att ska vi fördubbla elproduktionen på 20 år så lär inte det gå utan att behålla den kärnkraft som finns, och sannolikt inte heller utan att skaffa lite mer kärnkraft.
Mm. Hörrni, vad är era sista ord till lyssnarna innan valet?
Rösta på söndag.
Samma från dig eller?
Ja, eller idag, eller någon annan dag, men gå och rösta i alla fall.
Det är viktigt. Vi ses på andra sidan och är ju förstås tillbaka när valresultatet är inne, det vill säga måndag. Tack My och Lena.
Tack.
Tack själv.
Vi som gjort det här programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råvädder och Lena Melin, och jag heter Soraya Hashim. Gå och rösta! Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.